det. Det handlar om fotbolls-VM 94, det som jag tänkte prata om här.
Mm. Är vi igång där då? Nej, jag vet inte. Jag har en risig röst också.
Har du det?
Jag höll på att tappa rösten idag efter att jag har nyhetschefat hela dagen.
Oj.
Jag vet inte fan vad det är. Jag har inte ens skrikit på någon. Jag har bara pratat oerhört mycket kanske.
Du pratar mycket.
Min röst tål inte det. Jag behöver vara tyst.
Ja, vänta. Där kanske vi började ändå i någon sorts hostinfärden. Och jag är fortfarande mycket, mycket hostig. Det är sånt här som hänger i flera veckor känns det som.
Mm-hmm. Ja.
Lite problem.
Men du mår bra nu eller?
Om jag är...
Du mår bra?
Ja, det gör jag nu i alla fall. Så att det...
Har du varit på gymmet igen?
Ja, faktiskt igår. Jag kan knappt lyfta armarna nu här. Axelparti-session blev det. Ja, det är brutalt. Jag har fortfarande inte vågat mig på min, vad det nu heter, min supergainer. Min pulver här. Känns läskigt fortfarande. Ja. Står här som en stor container.
Är det gott? Varför är den så stora den här burkarna igen? Hur mycket ska man ta egentligen?
Tydligen mycket. Det ska smaka vanilj tydligen. Man ska väl blanda med mjölk tror jag blir bäst va?
Som någon slags milkshake.
Ja, det blir väl det. Ja. Tror att det innehåller väldigt mycket socker också.
Ja, det känns som att det har bra väldigt socker. Men nej, ja. Tveksamt.
Ja, en annan sak som jag gjort den här veckan är nu när det börjar närma sig. Eller nu är det 2 månader kvar tills fotbolls-VM.
Jaha. Mm.
Ja.
Mm. Brasilien.
Ja, i Brasilien. Och,
är du pepp?
Ja, börjar bli det här nu. Och jag har laddat med att titta på lite... På lite gamla VM-krönikor.
Mm, SVTs.
Ja, SVTs. Mm. Började med VM 94 och ser sen framåt där.
Ja.
VM 94, det var ju folkfesten, det var ju den varma sommaren och framgången. Var det midsommar i Pontiac Silver Dome?
Dome, Arne Hegerfors.
Ja, var väl det. Ja. Och det är bilder och klipp som vi ju sett många gånger. Det är Kenneth som nickar i mål och Brolins frispark och straffläggningen.
Inte minst Ravelli straffräddning.
Ja, inte minst.
Men det var inte i Pontiac Silver Dome.
Nej, det var det inte. Det var nog i San Francisco precis, ja. Och jag insåg här nu när jag tittade på den här krönikan att jag har inget som helst minne av att ha sett det här VM:et.
Nähä.
Nej.
Du minns inte vad du var med när Ravelli gjorde den här straffen?
Nej, eller jag har luskat lite här nu, men jag har inget minne av någon av de här matcherna. Jag antar att jag tittade.
Jag minns ju exakt.
Gör du
jag
det?
Ja, jag var i Spanien.
Aha.
Minns jag. Och jag satt uppe. Det var väl ganska sent.
Ja, jag har ju luskat i det också, så det var inte supersent.
Nej, men vi var ju inte så gamla heller.
Nej, alltså vi skulle fylla 12 då.
Ja, 11 år.
Och matchen började 12:30 lokalt i San Francisco, vilket då jag antar var 9 timmar framåt, så 9:30 på kvällen vår tid. Det är väl okej?
Ja, så förlängning och straffläggningen har varit då.
Mot 12-tiden någonting.
12:01, ja, precis. Ja. Det jag kommer ihåg var att mina föräldrar då hade gått och bodde i min mormor och morfars dåvarande hus i Spanien. Ja. De hade gått och lagt sig. Missade då den här pärlan.
Men satt jag faktiskt ensam
jag satt ensam uppe. Det var lite så här spökigt hus också. Lite läskigt där med anknytning till det jag pratat om tidigare.
Med spanska kommentatorer.
Ja, visst. Ja, det antar jag att det måste det ha varit som i spansk TV.
Ja.
Och såg detta. Och hela tiden var det där, kom mamma och sa, ska du inte gå och lägga dig snart, Erik? Och jag var så här, nej, vänta lite bara här nu. Det är straffa här nu. Jag klickade mig upp och såg det där. Hade ju kanske ingen riktig... Jag vet inte om jag var tillräckligt gammal för att förstå vilket historiskt idrottsögonblick det där var.
Nej.
Kanske inte.
Nej, jag vet inte heller riktigt. Och jag börjar fundera här nu. Så missade jag festen? Börjar jag fundera här nu.
Ja. Var vi inte lite för unga för att förstå?
Kanske med.
Vidden.
Jag är nästan 12 ändå. Jag borde fatta lite. Och jag har försökt... Ta mig tillbaka i mitt lite Stig Larsson-vis nästan här. Hört mig för med familjemedlemmar. Och kommit så pass långt i alla fall att jag ska ha suttit vid den stora soffan där hemma i Sävedalen. Och min syster, hon gick runt på mattan där i någon nervositet vid straffläggningen.
Mm.
Och hon påstår att jag åtminstone var vaken när Kenneth Andersson nickade in 2-2 i förlängningen. Man kan anta att jag var vaken i straffläggningen också. Men jag har inget minne alls. Det är som borta för mig.
Jag minns ju VM i Frankrike 98 mycket, mycket tydligare.
Ja.
Och det beror väl på att jag var äldre då. Att jag var mer fotbollsintresserad. Kanske kunde lite mer. Ja. Där minns jag nästan varenda match. Där såg jag nästan varenda match.
Ja, det har jag märkt också. Allt eftersom de här krönikorna fortskrider så jag känner igen mer och mer. Men ja.
Men jag blir ju mer och mer besviken på fotbolls-VM också. Mm-hmm. Jag tycker inte de senaste fotbolls-VM har varit bra turneringar alls.
Nej.
Med start i Tyskland där egentligen började reagera på det. 0-6. Ja. Och även i Sydafrika. Det är inte så roliga, jag tycker inte så roliga matcher. Det är ganska tillknäppta matcher nu för tiden. Jag vet inte om det var så förr eller om man bara romantiserar 90-talet.
Jag reagerar ju på det också från den här VM 94. Vilken sorts fotboll det var. Folk kommer så här fria från halva plan. Ja, det var långskott och frisparkar som gick in som aldrig går in nu för tiden.
Nej, men nu är det så 5-4-1 var det i princip som alla lagen spelar med och ser det.
Ja.
Jag vet inte, jag är inte superpepp faktiskt inför VM och det är jobbiga tider också, va?
Ja, inte så farligt väl ändå. Det är 3 timmar mot Rio tror jag. Sen kanske det skiljer någon timma ytterligare in mot landet och sådär.
Åt vilket håll? Tillbaks?
Ja, tillbaks.
Vi får se. Jag tycker alltid att öppningsmatchen på ett sådant mästerskap är, när jag summerar ett mästerskap så är alltid det den bästa. Det är det jag minns bäst. Jag kan minnas hur många öppningsmatcher som helst mästerskap.
Vilken blir öppningsmatchen här nu då?
Ingen, jag vet faktiskt inte, men det brukar alltid vara någon värdnation, va?
Det är väl Brasilien då mot...
Ja, mot någon sån här blåbärsgäng brukar det vara.
Är det
som ofta står upp ganska bra.
Är det Grekland eller?
Jag vet inte. Jag kommer ihåg Frankrike öppnade mot Skott. Tyskland 1998.
Ja, Tyskland, Costa Rica 2006. Brasilien-Kroatien är det i alla fall. Mm. Torsdagen den 12 juni.
Kanon, man missar inte den. Jag tänkte på det i morse när jag åkte buss till jobbet. Jag åker ju buss varje morgon här, 50 minuter. Jättebekväma långfärdsbussar. Tidigt i morse jag var på jobbet. Ja, det var väl strax för... Det kan ha varit att det var 6:30 i morse då. Klev ombord, dubbeldäckare då. För en gång skulle satt jag mig allra längst fram där uppe.
Ja.
Med lite panoramautsikt så att säga framåt åt sidan, stora fönster där.
Ja.
Tänkte bussen var så pass tom. Tänkte det härligt, annars slipper man sitta.
Var sitter lite. Du annars då? Där det finns plats.
Nej, det finns faktiskt ganska mycket plats. Så att jag brukar välja fritt. Jag har lite sådär... jag har vissa ritualer kan man säga.
Jaha, men vadå för ritualer?
Nej, men lite sådär. Många gånger sover jag ju på den här bussen. Ja. Och då brukar jag sätta mig någonstans så jag kan luta mig mot den här gardinen.
Ja.
Som hänger där. Och då finns det bara vissa platser. Den här gardinen är sådär placerad strategiskt rätt.
Ja, okej. Okay.
Gentemot. Ja.
Du har inte tagit med dig någon sån här portabel kudde som du blåser
upp? Jag har
inte
gjort det. Jag har tänkt göra det länge. Mm. Men jag har inte gjort det. Så, vilket gör att jag sover och får ont i nacken istället när jag vaknar.
Ja.
Så går det bra. Men jag satte mig där. Bussen var halvtom egentligen då.
Ja.
Precis när jag ska åka då så kliver det på ett gäng. Det finns gott om platser liksom.
Mm.
Kommer fram en tjej så här. Och, hej, hej, säger han till mig.
Mm.
Ja, hej, säger jag. Och så tittar hon på min väska som hon har ställt upp och sätter bredvid mig.
Mm.
Och så sätter hon sig bredvid mig.
Ja, det är alltså det är tomt övrigt i bussen nästan.
Ja.
Ja.
Och det kan säga direkt, det var inte någon sån här försök till någon slags att hon försökte stöta på mig.
Nej, det märkte du inte, direkt.
Hon var gift där, eller hon hade ring på fingret. Mm. För jag kollade det, vad händer här liksom? Det är ju väldigt osvenskt det där.
Kanske var ute efter en affär bara.
Nej, hon var helt ointresserad av mig. Hon satt och bara pillade med annat liksom. Så det tror jag inte.
Fick du förklara? För jag kan gissa vad det är annars.
Kan du det?
Ja. Den platsen där uppe, det var ju alltid där folk som var åksjuka fick sitta på skolutflykter och annars.
Kan det vara så?
Ja.
Bra teori.
Ja,
jag tänkte inte på det, för jag tänkte att för den platsen brukar alltid vara upptagen.
Mm.
Men för en gångs skull så var den inte det och det var så tidigt så det var en sån som åkte. Så nu tänkte jag, nu ska jag passa på att sitta här och ha det gott.
Ja. Men hon förklarade, hon sa så här, det är så att jag är åksjuk.
Nej, det sa hon inte. Hon bara satte sig där och jag började liksom titta bak i bussen så att det var helt tomt. Jag tänkte, vad gör du?
Förstörde hon din sömn där lite då? Eller?
Ja, men till råga på allt då. Ja. Sen börjar hon alltså nysa. Och nyser hela vägen till Borås.
Vadå, och inte speciellt 15 diskret. Sekunder eller?
Ja, men regelbundet.
Okay.
Ganska rejäla nysningar.
Hon kan inte kväva dem på något sätt?
Nej, hon nös rakt ut. Inte rakt i mitt ansikte då, men ändå rakt.
Höll hon inte ens för?
Så jag satt hela tiden och liksom höll andan då. Liksom var... Jag vet inte, men det var en intressant teori, för jag vill mest upp det här fenomenet först och främst om att man i Sverige så sätter man sig inte bredvid någon annan om man inte absolut behöver.
Nej, då kanske hon absolut behövde här nu då.
Hon kanske absolut behövde. Mm. Men låt bli och nys då.
Börjar fundera lite här på hur man i vår ålder ska förhålla sig till olika idoler.
Mm.
Ja. Har du någon relation till det? Har du någon som du har sett upp till så här och fått träffa? Jag minns ju vi var och träffade Magnus Uggla en gång och han sa, han sa att du hade en ful tröja.
Ja, precis. Jag har träffat Magnus Uggla några gånger. Dels var vi på en show, eller vad var det för något egentligen? Konsert var det väl på något sätt. När han inför en fullsatt så att teatern påpekade att jag hade en ful tröja. Sen har han varit på någon skivsignering också, den var ganska otrevlig. Så jag har väl ingen positiv bild på det sättet. Behöver inte göra någon sämre som artist på något sätt. Men
det var väl egentligen så att Magnus Uggla var ganska så, han var väldigt vänlig mot dig när han skulle skriva en autograf, så sa du att du heter Erik, så han bara med K-a, frågade dig då, och då hörde du inte vad han sa. Så sa han med K-a.
Ja, han börjar med att säga, vad heter du?
Vad heter du?
Och det är väl inget konstigt, men som skrämd, hur gammal du kan ha varit, Göteborg. Ja, det var lite otäckt.
VM 94-ålder kanske.
Ja, precis. Ja. Och så där med tröjan då, det var ju...
Det var ju spiken där.
Ja, men alltså det kanske inte någon jag ser upp till som människa kanske. Nej, så där, det kan jag inte säga. Nej, jag har nog ingen sån riktigt.
Men jag har ju en som jag beundrar väldigt mycket. Det är, kanske för många känns som den lite tramsige skådis som gör en del dåliga Hollywoodfilmer här. Det handlar om komikern Russell Brand, som jag tycker är härlig på grund av att han är väldigt snabb i käften och väldigt snabb hjärna, vilket jag tycker yttrade sig bäst i en radioshow som han hade under ett par år, för ganska många år sedan nu, på BBC.
I'm performing in front of Her Majesty the Queen of England and Prince Philip.
Oh dear.
Is it going to be a mistake to do this?
I don't know. What are you going to do? Not your material. What will you say? I bet you say some sort of John Lennon-esque comment about...
Hey, jangle your jewellery. Jangle your tiaras.
Hello, miss. I recognise your fair money.
Do you want to do something like that?
I won't recognise your fair money. What might I do? I might say so. I was thinking of having a bit of a flirt with her. I mean, that'd be a good story. No. Brand dates the Queen. Imagine how pulled
you. Look at you, you big head. I might flirt with her, and then your next thought is, she'll go out with me.
Well, obviously, she's going to leap all over that opportunity.
Brand dates the Queen.
I'd treat her right. If Prince Philip, if I find out that Prince Philip ain't treating her correctly and nobly, I will intervene in that
imagine
marriage.
Just like when she comes and shakes your hand, just throttle her. Well, imagine you did.
I know, that's really weird when you think, oh my God, I could just do that now.
And she's then that'll be the biggest
the
story ever.
But suddenly God went, come here, you!
What are you thinking of?
And then oh,
go, and immediately go, sorry.
Look, this won't affect my knighthood, will it? I'm
so sorry. Det är ju ganska nördigt annars att sitta och lyssna på den.
Av mig?
Ja, det är det ju. Det kan inte vara så många som går så långt.
Nej, det tror jag
inte. De flesta kanske sitter och tittar på lite YouTube-klipp där han skämtar på någon stuppshow eller går och ser honom live. Men
det är jag, absolut,
radion
absolut,
känns ju nördigt.
Absolut innördad på honom här.
Ja.
Och till en grad att jag till och med haft med mig en bild på honom när jag gick till frisören en gång i tiden. Men det är en annan sak.
Och this, I want this.
Precis.
Vad sa frisören?
Nej, hon gjorde väl okej jobb.
Så gott hon kunde.
Och jag hade just den här känslan som du säger. Jag var på och såg honom då, en stand-up show på Cirkus i Stockholm här igår. Och det var kanske en 1500 där. Nästan fullsatt, inte riktigt. Jag hade känslan där att jag är mycket mer av ett fan än någon av de andra som sitter.
Ja. Och så elitism.
Ja, lite så att jag tänkte, här är ingen som har hört hans radioprogram. Det är bara jag som vet.
Ja, men det är väl inte det heller?
Nej, det är väl inte det. Nej. Och innan han brukar alltid så här gå ner i publiken mycket så. Och gå ner och hälsa och kramas och hålla på så här. Så han gick ner bänkraderna där och innan han drog igång då och pratade med folk.
Innan
så.
Alltså?
Ja, eller han kom ut och så gick han gå ner och hälsa på er. Och, så här. Och jag satt ju på parkett ganska så i mitten där, så jag kom ju inte nära honom riktigt. Ibland klättrar han ut i publiken, men det gjorde han inte nu. Utan nu gick han längs gångarna här och folk gick fram och fick krama honom och gav blommor och sådär. Sen drog han igång och så satt jag där i mitten och tänkte att kommer jag att få chansen här att gå fram till honom? Så, och ja, fantastisk föreställning var det. Och sen efteråt så dröjde han ju sig kvar där på scenen, och då tog han chansen och gick fram där. Så är också den frågan, vad ska man säga egentligen?
Ja, ja, man vill ju få, det är svårt.
Man vill ju säga något bra, och jag vill ju säga någonting som, så han vet också att jag är ett fan.
Sen, så är det inte ditt native language heller? Liksom,
nej, inte riktigt
komplicerar
så.
Det i nervositetens stund.
Ja. Så det stod väldigt mycket folk där då. Det var ju bänkar, det var ju sittplats ända fram till scenen då, så det var bänkar och folk som stod där och trängdes lite. Jag stod kanske på andra raden där då. Så sträckte han ut handen åt vem som stod nära mig då. Så sträckte jag också fram handen, så fick jag skaka hans hand och se honom i ögonen. Och det jag säger då är, you're amazing man.
Som någon slags gud. Ja. You're amazing man.
Det är vad jag får ur mig där.
Som en dum amerikan.
Jag vet, jag kunde åtminstone sagt mate eller någonting.
Ja, precis. Ja, lite.
Nu blev det så i alla fall.
You're amazing. Men vad sa han då då?
Ja, thank you, sa han. Och så,
You're amazing man. Men alltså, det verkar lite sekteristiskt hela detta.
Ja, det är lite så.
Dels känns det som att han blir behandlad som en slags gud här.
Och det är ju,
du förstärker ju detta givetvis.
Jag blir såld. Han är ju som en David Koresh-figur, och jag bara sväljer alltihop här. Ja. Hela föreställningen går ju ut. Det heter ju Messiah Complex dessutom.
Och
det går ut på hur han liknar sig vid Gandhi, Che Guevara, Malcolm X och Jesus himself. Och efter det där så kände jag att det där var inte riktigt bra nog.
Nej.
Han vet inte riktigt hur mycket jag vet om honom här.
Du tänkte, jag måste ha en chans till.
På samma sätt som när jag tog Tom Cruise autograf och jag fick den dedikerad till Charlotte, så tog jag en ny chans, fick en riktig autograf till dig där. Så nu tog jag en chans till. Så då tog jag klev över ytterligare en rad, så jag kom lite närmare där.
Mm.
Och jag klev över och gick in för att ge honom en kram. Han är väldigt så här kramvänlig. Han delar ut.
Vad ska du krama honom för?
Men det kändes rätt här. Han delar ut cuddles, som man brukar säga.
Uh-huh.
Och jag får, kommer till det läget också. Så i kramen, när jag har liksom min mun mot hans öra, så säger jag, I want to hear you back on the radio soon with Matt and the gang. Där har vi det.
Vad sa han då?
Han såg jätteförvånad ut, så han sa, oh, I will. Så han verkar nästan lost for words, som det heter där, som han aldrig blir, liksom, att han tappade orden. Han tittar på mig väldigt konstigt, förbryllad. Hur vet du någonting om det där?
Så att, ja, men det är, han tänker väl det. Det är något galet över den här i Sverige som sitter och lyssnar på, är det BBC Radio? Eller?
Ja, precis. Och där kände jag att, yes, där gjorde jag det ändå.
Men vad ger det dig då?
Jag vet inte.
Så här efterhand.
Han vet att jag finns, den här galne svensken någonstans där ute.
Ja, har inte du twittrat till honom också? Lite,
ja, då har jag nog inte fått något svar, tror jag.
Nej.
Men det var en härlig stund. Jag fick det inte för evigt i någon bild, men det finns i minnet. Så till skillnad från VM 94 så kommer jag nog aldrig att glömma när jag gav Russell Brand en ordentlig cuddle. Från det ena till det andra, som vi ju emellanåt brukar säga här, och ofta brukar vi göra det utan att adressera det på det här sättet. Men jag läser i alla fall här nu om en graduate student, Michael Smith heter han, pluggar på Cornell universitetet, är alltså någonstans i New York-området. Mm. Och han har gjort lite, han är någon sorts bee enthusiast.
Bin alltså.
Gillar bin här.
Mm.
Och han har gjort någon sorts undersökning här nu då om var på kroppen som det är mest smärtsamt att bli stucken.
Oh.
Så han har ju utsatt sig här då för en massa
mängder av
sting, så att säga. 5 om dagen, tror jag att jag läser här. Mm. Och det handlar ju om, ja, det handlar om face, arms and genitals.
Mm.
Vi har penis, vi har testiklarna och så här.
Fruktansvärt.
Och så har han rankat detta på olika sätt här då. Det är en skala från 1 till, eller från 0 till 10 antar jag då.
Ja, vad är mest smärtsamt?
Ja, precis.
Själva sticket, eller liksom där det svullnar upp mest? Ja, eller vad?
Det vet jag inte. Det är väl någon sorts övergripande upplevelse kring området, tror jag.
Jag minns ju när gamla hushjälte Bear Grylls skulle ta någon slags honung från några ilskna bin i, ja, Ja, det var det, Mexiko. Blev stucken där ovanför ögonbrynet och hela ansiktet svullnade upp och förvandlade honom till. Man kände inte igen honom.
Oigenkännlig.
Ja, men jag vet inte om det blev så ont kanske. Nej. Men det blev ju stora konsekvenser.
Har du blivit stucken någonstans?
Ja, men det var väldigt länge. Framförallt av getingar tror jag i sådana fall på den tiden.
Ja, okay.
Det var väl ännu värre kanske än bin. Men det var väldigt länge sedan.
Minns du var på kroppen?
Ja, jag har trampat på någon gång. Vet på en gräsmatta hemma. Jag har även blivit i handen har blivit någon gång, vet jag. Okay. Hand och fot tror jag blivit.
Hand och fot. Jag ska kolla listan här nu då.
Ja.
Fot. Den är foot arch. Där har vi den, va?
Mm.
Mm. Average rating 5,0.
Av 10 eller
så? Ja, 5,0 av 10. Det är också märkligt här. Han har några rating som, ja, det är 6,7. Det är ju bara hur han känner ju. Hur vet han de här exakta decimalerna?
Subjektivt, ja, precis.
Det är 2,3.
Och kan inte det bero på lite dagsform också?
Ja, men det kan det säkert göra.
Mm.
Men vad sa du mer då? Handen?
Ja, jag satt precis funderade på vad det var. Var det handen eller var det halsen? Jag kommer att den var här någonstans. Jag tog där och den stack mig.
Palm. 7,0 på handflatan där.
Ja. Näck då?
Vad sa du?
Näck då? Hals.
Neck. Back of the neck.
Ja,
det får duga. 5,3.
Okay. Mm.
Jag blev stucken en gång. Det var baksidan av knät. Det finns faktiskt med här. Back of knee. 5,0 okay. På den också där.
Jaha. Mm.
Ja. Vad skulle du... Vill du gissa på lite topp 5 här då?
Vad är värst?
Ja.
Jag skulle gissa att där det gör mest ont är väl kanske där huden är som tunnast.
Mm.
Skulle jag gissa ändå. Så
det ligger något i det.
Fot borde vara ganska okej annars.
Ja.
Och vad är huden som tunnast då?
Eller kanske också lock. Eller kanske precis där det inte kan svullna upp så mycket.
Ja, precis. Ögonlock skulle jag kunna tänka mig med där. Mm. Och det ska också vara någonstans där man är känslig. Alltså där man det är olika, man är mer och mindre känslig på olika ställen på kroppen. Jag vet inte, fingertopparna kanske gör ont, inte vet jag.
Ja, den ligger på topp 10 i alla fall.
Ja.
Men inte på topp 5. Jag kan
är det bara könsorgan?
De finns där i toppen faktiskt.
Mm.
Men det allra mest smärtsamma, det mäter 9,0.
Ingen 10 alltså?
Nej, ingen 10, men 9,0. Jag kan hålla på den
lite. Vad innebär det då? Innebär det att ingenting gör jätteont?
Nej, vad är 10,0? Dör man av smärta då? Eller?
Ja, jag vet inte.
Nej. Ja, pungen kommer i alla fall på en fjärde plats.
Aha.
Med 7,0. Sen är det penis på en tredje plats, 7,3. Andra plats, upper lip. 8,7, ja. Det var det som du var inne på där. Och nummer ett här då. Nostril. Mm. Näsborren då, alltså. På näsan.
Okej. Okay. Mycket, men det är klart det är mycket brosk och så näsan. Det är inte så mycket... Ja,
det låter smärtsamt.
Jag kan tänka mig.
Och det han har gjort här, han har tydligen hållit det här biet med en pincett på något sätt.
Och så bara stuckit emot.
Ja, och använt sig av speglar för att sätta den där rätt... Till exempel buttocks och sånt här. Vad ska vi göra med den här undersökningen, tycker du?
Jag vet inte, det är ju svårt att kontrollera också om man blir stucken.
Ja.
Jag har inte blivit stucken sedan jag var barn.
Nej.
Och någonstans har väl det att göra med att jag kanske inte exponerar mig. Jag springer liksom inte över sommarängar lika frekvent.
Han borde kanske göra det här testet på ett barn.
Ja.
Som inte kan ta så mycket smärta.
När blev du senast stucken?
Ja, det var nog det där knävecket då för kanske...
Ja, det var det.
Det är VM94-tider igen när vi pratade.
Ja. Varför blir man inte stucken längre?
Jag vet inte.
Det är något lite sorgligt över det.
Spindlar, bin och getingar, allt sånt där, kommer till sommaren.
Ja.
Inte riktigt ännu. Och ja, du säger att du inte är riktigt, riktigt pepp för fotbolls-VM ännu. Då kanske vi ska dra igång det här nu lite på det här sättet.
Höja temperaturen.
Vad är det här för en låt? En liten bossa nova eller?
Ja, en klassiker.
En klassiker helt enkelt. Ja, som tar oss till någon sorts brasiliansk strand. Det är lite Rio, det är lite Copacabana.
Ja, och man hör strandfotbollarna fara över sanddynerna.
Och det kommer att bli helt fantastiskt. Och, ja. Jag är så jävla dålig på det här. Och ja.
Vad menar du kommer bli fantastiskt?
Jag vet inte.
Kan du utveckla det?
På ett VM kanske.
Ja.
Jag ska säga, det kommer... Det kommer bli fantastiskt när det väl drar igång där borta. Det är långt kvar fortfarande. Och många poddar och många låtar kommer det att bli fram tills dess. Men ja, tills dess i alla fall. Barry Manilow har säkert varit en och annan gång där. I Copacabana. Säg något på det.
Ja, men jag skulle precis säga på Copacabana.
Jag tänkte komma in på att han har varit där och med en massa män kanske, kan det vara någonting?
Vad har han gjort där då?
Var han gay eller?
Det
känns så.
Vet jag inte. Ja. Strunt i det. Nu... Jag kan inte använda det här.
Vi kommer in på Barry Manilow. Kommer in på att han är homosexuell.
Släpp homofilspåret här nu.
Ska vi säga att han är väldigt plastikopererad? Kan han ha gjort det i Brasilien? Kanske som drottning Silvia. Hon är också brasilianska.
Ja, hon är ju nazist. Hennes pappa var nazist. Nej, ska vi inte på det. Kan vi inte bara säga så här? Så slut nu ögonen och drömmer bort till Copacabana.
Ska jag klippa in det bara där nu?
Ja, det där fixar du, vet du. Ja,
jag vill ha lite mer plastikoperationssnack. Visst. Her name was Lola. She was a showgirl. With yellow feathers in her hair and a dress got under there. She would merengue and do the cha-cha. And when she tried to be a star, Tony always tended the bar. Across the crowded floor, they worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more? At the Copa, Copacabana, the hottest spot north of Havana. At the Copa, Copacabana, music and passion were always the fashion at the Copa. They fell in love. His name was Rico, he wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there. And when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar. And then the punches flew and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot. But just who shot who? At the Copa, Copacabana, the hottest spot north of Havana. At the Copa, Copacabana, music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Her name is Lola, she was a showgirl. But that was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony. Now she's lost her mind. At the Copa, Copacabana, the hottest spot north of Havana. At the Copa, Copacabana, music and passion were always the fashion at the Copa. Don't fall in love.